إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه أما بعد فوتشت راتغويلوم دنا فلسينا دبوك كتاب التوحيد av Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel nummer 23. Och där så säger författaren bab ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att vissa från denna umma kommer att dyrka av gudar. I detta kapitel så kommer författaren att ta upp en sak som kommer att ske innan domedagen. Ett av domedagens tecken. Och det är att vissa muslimer kommer att avvika från sanningen. Och kommer att återgå till att dyrka andra än Allah. Och det här är ett viktigt kapitel. Då författaren har börjat boken med att tala om vikten av att endast dyrka Allah. Och faran av att dyrka någonting annat än Allah. Och han nämnt exempel och bevis på dessa två viktiga principer. Så kommer han nu till den här punkten där han tillbakavisar de som säger att ingen från muslimerna kan falla in i kyrk. Som vissa sufister säger att den som säger La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan inte göra kyrk. Det går inte att göra kyrk om man har sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Då är du garanterad muslim. Det vill säga att allt det som de gör, som vi har talat om, när de går till gravar och kanske tillber andra än Allah och tillber dessa helgon och offrar för dem och liknande saker, så säger de det här är inte kyrk, det här är tawassul och så vidare. Så det finns då de som förnekar att kyrk är möjligt att drabba denna umma. Och de använder sig av sin felaktiga förståelse av islam. Och det är det som Ahlul Bidda ofta gör. Att de först får för sig någonting. Bildar sig själv en uppfattning och en ideologi. Och sen så försöker de hitta bevis som passar och stödjer deras felaktiga förståelse av islam. Så vi kommer idag inshallah att nämna bevis på att vissa muslimer, en del av muslimerna kommer att falla tillbaka till att dyrka av gudar. Och det här kapitlet ska yani skrämma oss. Det ska vara som en varning. Att vi ska försöka akta oss för detta. Och vi ska inte vara från de människorna. Utan vi ska vara från de som endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och som inledning kanske vi kan ta det argumentet som Al-Quburiyun, dessa gravdyrkare, använder. Och det är en hadith som finns i Sahih Muslim där profeten Muhammad alaihissalam säger Inna shaytan aysa an ya'budahu al-musallun fi jazirat al-arab lakin bitahrij bainakum. Shaytan har gett upp hoppet och tappat hoppet att de som ber ska dyrka honom på den arabiska halvön. Men han har fortfarande hopp att kunna splittra mellan dem. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att shaitan, alltså djävulen, har tappat hoppet att de som ber gör salah på arabiska halvön ska dyrka honom. Det här är deras bevis. De säger den här hadithen bevisar att de som ber och har blivit muslimer aldrig kan göra kyrk. För shaitan har tappat hoppet. Är den här bevisningen korrekt eller felaktig? Felaktig? Nej. Tayyib, på vilket sätt? Och det här är viktigt att förstå, ikhwan, att man lär sig att förstå sig på bevisen. För ibland du kanske lär dig, man får inte dyrka andra än Allah och så vidare, det här är kyrk och så. Då kanske någon kommer och säger, nej men det finns ingen kyrk, vi är muslimer, vi säger la ilaha illallah, vi är inte kyrk, det är omöjligt. Och så nämner de hadithen. Hur ska du kunna svara på det här tvivlet? De lärde har nämnt olika svar på denna hadith. Shaitan har gett upp hoppet att de som tillber, de som gör salah, ska dyrka honom på den arabiska halvön. Och de argument som ulema nämner är bland annat att det här är någonting som Shaitan trodde. Shaitan gav upp hoppet. Och vad Shaitan tror är inte ett bevis. Eller hur? Det är inte Allah har sagt eller profeten har sagt, utan Shaitan trodde. Ja? Shaitan gav upp hoppet. Och vad Shaitan trodde är inte ett bevis. Det är ett bevis är ingenting alls. Han känner inte till framtiden. Eller hur? Han vet inte vad som händer i framtiden. De lärde sig också att Shaitan, när han såg islams spridning i början, under profeten Muhammeds tid, alaihissalam, så gav han upp hoppet att folk skulle gå tillbaka på, till det som de var på. Genom att folk på arabiska halvön ska gå tillbaka till att dyrka statyer, han gav upp hoppet. Att allihopa skulle göra det. Det är också en tolkning av hadithen. Och det kommer aldrig att ske. Taib. En annan tolkning av hadithen är att han sa el-musallun, de som ber. De som ber som man ska, sina fem dagliga böner och utför bönerna som man ska, kommer aldrig att lämna islam och falla in i kyrk. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala säger inna salaten ha anil fahsha'i wal munkar. Bönen hindrar från skamlösa synder och det som är fel. En bönen hindrar människan från att göra synder och skamlösa gärningar. Och den värsta av gärningar och synder är kyrk. Den som ber korrekt kommer inshallah inte göra kyrk. Ett annat svar är att när han sa el-musallin eller el-musallun, på den tiden så var det sahaba. Och han gav upp hoppet att någon av sahaba skulle falla in i kyrk. Och det är korrekt, eller hur? Och alla de här svaren är korrekta inshallah ta'ala. Så hadithen bevisar inte alls att muslimerna eller någon från denna umma inte kommer falla in i kyrk. Utan vi kommer nämna klara och tydliga bevis att från domedagens tecken är att vissa muslimer kommer tyvärr att avvika från sanningen och dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och här, som vi sa, så är syftet att vi ska akta oss. Profeten Muhammad alaihissalam berättade inte att vissa muslimer kommer att falla in i kyrk bara som en information. En kunskap, ja, det här kommer hända. Sen, ingenting mer, utan det här var en varning. En varning till oss. Var inte från de här människorna. Akta er för dessa människor. Och de lärda nämner en viktig sak här. Att det finns tre viktiga punkter som skyddar människan från att falla in i kyrk. Som ni alla ska känna till. Tre viktiga punkter som skyddar människan från att falla in i kyrk. Den första punkten är att känna till vad kyrk är för någonting. Vi lär oss om tawhid och vi lär oss vad som är motsatsen till tawhid, vilket är kyrk. För att inte falla in i kyrk. Vi lär oss vad som är rätt och vad som är fel. Så att vi inte faller in i det som är fel. Arafta sharra la li sharri, lakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharr yaqa fi. Som poeten säger att vi lärde oss det, jag lärde mig det onda, inte för att det är dåligt, utan för att skydda mig från det. För den som inte känner till det dåliga kommer att falla in i det. Och som Hudayfa sa, att folk brukade fråga Rasulullah alaihissalam om det goda, men jag brukar fråga honom om det onda, i rädsla för att det skulle drabba mig. Så den muslimen med den bästa kunskapen är den som vet vad som är rätt och vad som är fel. Och varför det är fel. Han kommer att akta sig från denna sak. Men har man inte kunskap om kyrk och dess kategorier och vad som är kyrk, så kan man falla in i det. Den andra punkten som skyddar från kyrk är att hålla sig borta från de medel som leder till kyrk. Som vi har talat om tidigare, i tidigare då föreläsningar. Som vi talade om det här med gravar och upphöja gravar och bygga moskéer över gravar och liknande saker. Det här kan leda till kyrk. Vi stänger den dörren för att inshallah skydda oss från kyrk. Och den tredje saken som skyddar från kyrk är att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och söka skydd från kyrk. Och att be Allah azza wa jalla att vara på tawhid och att dö på tawhid. Som vi finner när vi gick igenom början av denna bok, profeten Ibrahim alaihissalam, när han byggde Kaaba, så gjorde han dua att Allah subhanahu wa ta'ala skulle skydda han och hans barn från att dyrka statyer. Han var rädd för kyrk. Han bad Allah om skydd från kyrk. Och vi finner också att profeten Muhammad a.s. varnade sahaba. Och han sa, lärde dem en viktig dua som man ska säga. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att tillbe någonting eller dyrka någonting vid din sida med kunskap, med vetskap. Och jag ber om din förlåtelse för det som jag inte vet. Ja, ni vill söker Allahs skydd från att begå kyrk, stor kyrk och kyrk med kunskap. Och vi söker Allahs skydd från att falla in i kyrk omedvetet. Vilket kan vara en mindre form av kyrk. En mycket viktig dua. Allahumma, inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Och ni finner den, inshallah, i dessa dua-böcker. Tayyib. Så dessa tre saker är väldigt viktiga. För muslimer känner till att alla människor är vilse förutom de som Allah har väglett. Så man ber Allah azza wa jall att vägleda en och göra en stark på religionen. Och vi ska nu inshallah börja gå igenom de texter som författaren nämner i boken. Författaren börjar med att nämna tre stycken koranverser. Och den första versen är den då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. Har du inte sett dem som gavs en del av boken? De tror på Jibt wa Tarut. Och de säger om de som förnekar sanningen: dessa är mer vägledda än de som har antagit tron. Den här versen sändes ner gällande judarna som bodde i Medina. Och det nämns i tafsirböckerna att det var Ka'b ibn Ashraf och Huyay ibn Akhtab, två judar från Medina, som åkte till Mekka. Alltså de levde ju med profeten al-Islam i Medina. Och de åkte på något ärende till Mekka. Och de var inte muslimer, och folket i Mekka på den tiden var inte muslimer utan dyrkade statyer. Så folket i Mekka kom till de här judarna och sa att ni är folk av kunskap. Ni har fått boken, som alla nämner här. Eller dina otorna siba min al-kitab. De fick en del av boken och kunskapen, Tora. Och då säger al-mushrikin till dessa judar: vad säger ni om Mohammed? Vem är bäst? Vi eller han? Ja? Kolla vad vi gör för någonting. Vi hjälper folk som gör hajj. Vi är goda mot grannar och föräldrar. Och vi är generösa och så vidare och så vidare. Och vad har Mohammed gjort för någonting? Vem är bäst? Vi eller han? Och då så sa judarna: ni är bättre än han. Er väg som ni går på är bättre än hans väg. Och Allah subhanahu wa ta'ala fördömer det som de sa här i den här versen. Hur kan de säga någonting sånt? Allah nämner att de fick kunskap. Den gamla bibeln, Taurat, som inte var lika förändrad som dagens bibel, innehöll mycket kunskap. Och därför säger Allah att judarnas kunskap om profeten Muhammad alaihi salam, han säger, den är som kunskapen om deras egna barn. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De känner till Muhammed, att han är en sann profet, lika väl som de känner till sina egna barn. Men trots detta så vägrade de att erkänna att han var en sann profet. För han var inte från den judiska familjen, han var från araberna. Så i avund och hat så sa de: nej, vi ska inte följa honom och tro på honom. Och de förnekade då honom. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att de fick en del av boken. Men trots detta så trodde de på al-jibt wa ta'ut. Vad är al-jibt wa ta'ut för någonting? De lärde har nämnt i tafsir, och det är sahih från sahaba, de sa att al-jibt är sihr, magi. Och ta'ut är i den här versen shaitan. Så dessa judar fick kunskapen ur boken, men valde istället att följa magi och följa djävulens väg. Och att förneka profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som de visste var en sann profet. Och att ljuga och säga att de som dyrkar statyer är bättre än Muhammed som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och de tog då icke-muslimernas parti. En fråga här. Det står i den här versen: att judarna trodde på magi och tarot, shaitan. Dyrkade judarna shaitan? Var judarna djävulsdyrkare? Ja. De lärde sig så här, jo, alla som dyrkar någonting annat än Allah och väljer en annan väg än islam dyrkar egentligen djävulen. Som Allah har sagt i slutet på surat Yasin: Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Har vi inte ni tagit en ed av er soner till Adam, människor, att inte dyrka djävulen? Och de lärde sig i det tafsir på den här versen att dyrka djävulen i den här versen betyder att lyda honom. Att följa honom och lyda honom. När shaitan säger, bli inte muslim, följ en annan religion, följ den här vägen, bli ateist eller bli kristen eller jude eller någonting sånt, då har man följt shaitan och då har man lydit honom, vilket är en form av dyrkan. Så alla som inte dyrkar Allah och följer islam har egentligen dyrkat djävulen. Taib. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala om dessa, att de då trodde på magi och på djävulen. Och de sa då att folket i Mekka var mer vägledda än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. En till fråga. Den här versen handlar om judarna. Och att de då dyrkade eller föll in i magi som en form av kyrk och dyrkade shaitan. Och författaren säger vissa av denna umma kommer falla in i kyrk. Vad är sambandet mellan versen och kapitlet? Hänger ni med? Kapitlet är att vissa från Muhammeds umma från den här umman kommer att dyrka av gudar. Och här nämner författaren en vers som handlar om judarna, att de dyrkade andra än Allah. Vad är sambandet?
Vi har också fått kunskap. Alltså vissa från denna umma har fått en del av kunskapen, men de kommer falla in i kyrk.
Taj, men vad är beviset från versen?
Det nämner det i början.
Nej. Versen nämner inte att vissa muslimer kommer falla in i kyrk. Ja, Ibrahim.
Så som judarna, tror jag, föll in i bättre kyrk.
Okej. Okay. Ja. Ja, i alla fall. Svaret är i hadithen. Första hadithen som nämns efter verserna. Det som nämnde profeten Muhammed a.s. att ni, eller folk från denna umma, kommer att följa judar och kristna i allt de gör. I allt de gör. Så fanns det judar som dyrkade andra än Allah, så kommer det finnas folk från denna umma som dyrkar andra än Allah. Och vi kommer tillbaka till den hadithen senare, men bara så att ni förstår hur författaren då använder denna vers som bevis. Sen nämner författaren en till vers. Där säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. Säg, ska jag säga till er vad som inför Allah förtjänar ett hårdare straff än detta? De som därför att de dyrkade onda makter drabbades av Allahs fördömelse och hans vrede och som förvandlades till apor och svin. Det nämns i tafsir att det här var också en vers som uppenbarades till judarna i Medina som gjorde narr av muslimerna och kränkte muslimerna. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att de kommer att få ett hårt straff som belöning för det de gjorde. Allah kommer att förbanna dem och de kommer att få hans vrede. Och han förvandlade vissa av dem till apor och svin. Och det sägs att det här var Ashab och Sept, de judarna som inte fick, de fick inte arbeta på lördagar. Det var ju vilodagen. Så vad gjorde de för någonting när de skulle fiska? Allah testade dem med fisken. Det kom inte mycket fisk på andra dagar än lördagar. Så de försökte lura Allah genom att lägga nätet i vattnet på fredag och ta upp med nätet på söndag. Och på så sätt säga att de inte har fiskat på lördag. Men det är samma sak. Du har ju visst fiskat på lördag om du har gjort så här. Så i alla fall, det var ju bara en av många saker de gjorde där de försökte gå runt lagar och bestämmelser som Allah hade uppenbarat. Och i alla fall, Allah subhanahu wa ta'ala straffade vissa av dem och förvandlade dem till apor och svin. Och här nämndes också wa'abada tagut, att de dyrkade tagut, alltså dyrkade shaitan. Och det är också samma då argument, att vissa från denna umma kommer att följa judarna och kommer också då att dyrka och följa shaitan. En fråga här. Det nämndes i denna hadith att vissa av judarna blev förvandlade till apor och svin. Betyder det att dagens apor och svin är yani barn från judarna? Någon kan förstå hadithen så. Betyder det det? Ja? Nej. Man frågade, som det nämndes i Sahih Muslim, hadith Abdullah ibn Mas'ud. Så frågade man profeten Muhammad a.s. dessa svin och apor, är de då avkomma från judarna? Och då så sa profeten nej. Han sa, om Allah straffar ett folk på det här sättet och förvandlar dem, så kommer han sen att utplåna dem och de får inga barn. Alltså de lever inte vidare. Utan det är bara det folket och sen dör de ut. Och man kan också poängtera att ett folk, att det här kanske inte bara var judarna utan även andra människor kanske har straffats på detta sätt. Och det har också nämnts i vissa hadither att till och med vissa från denna umma kommer att straffas på detta sätt innan domedagen. Så ingen ska säga att vi är yani kränker vissa folkslag och så vidare, utan det är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala till dem som syndar. Sen nämner författaren versen från surat al-Kahf. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليه مسجدا. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, de vilkas åsikt vann störst anslutning sa, låt oss bygga en moské till deras minne. I surat al-Kahf nämns berättelsen om pojkarna som var troende och deras folk förnekade religionen och de var tvungna att söka skydd i en grotta för deras tro. Och de skulle då sova i grottan över en natt eller några dagar. Men Allah subhanahu wa ta'ala lät ett mirakel ske och de sov i 309 år. I 309 år. De dog och Allah gav dem liv. Och när de vaknade trodde de att de hade sovit en dag eller en del av en dag. Och så en av dem skulle gå ner till staden för att hämta mat och så vidare och försökte gömma sig lite grann så att folket inte skulle känna igen honom. Och han trodde att det hade gått en dag, att det var samma folk. Och när han kommer till stan så ser folk, vem är den här mannen, vad har det för kläder han har på sig, vad är det för pengar han har, de är jättegamla. Och de förstod då att de här männen kom från, det var 300, mer än 300 år sedan. Och det var ett stort mirakel då som då bevisade deras tro. När de här pojkarna dog så ville folket i byn bygga en moské över deras gravar. Och det nämns här, alladhina ghalabu ala amrihim, yani de makthavarna eller majoriteten av de okunniga människorna ville bygga en moské över graven. Och samma sak här, författaren nämner denna vers som ett bevis på att det fanns de före oss som byggde moskéer över gravar. Då kommer det finnas de från denna umma som gör samma sak. Och det finns. En fråga, och det här är också viktigt. Om du träffar en kuburi någon gång och frågar honom, men varför bygger ni moskéer över gravarna, profeten har förbjudit och så vidare. Då kanske han säger, men vadå? Allah säger i Koranen. Allah säger i Koranen. Och så nämner han den här versen. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا. Vi ska bygga en moské över deras grav. Yani, det är tillåtet. Allah säger att de gjorde det i Koranen, då får vi göra det. Är det en rätt bevisning de använder? Kan man använda den här versen som bevis för att det är tillåtet att bygga moskéer över gravar? Är versen mot dem eller för dem? För dem eller mot dem? Mot dem. Allah nämner det här på ett negativt sätt. Att det de gjorde var någonting dåligt. Det var inte någonting tillåtet. Och man måste också förstå texterna i sin helhet. Profeten Muhammad a.s. förbannade de från Ahlul Kitab som byggde moskéer över gravarna, eller hur? Så om det skulle vara en god och en tillåten gärning så skulle han inte förbanna dem, eller hur? Han kan inte förbanna ett folk för att de gjorde någonting bra. Utan det måste vara någonting dåligt och negativt. Taib. Så återigen ser man hur de använder en felaktig förståelse för att bevisa sin falskhet. Sen nämner författaren hadithen, hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu, där profeten Muhammad a.s. sa لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ni kommer att följa vägen av dem som levde före er. Precis som pilens två styrfjädrar. Precis som pilens två styrfjädrar liknar varandra. Så mycket att om de gick in i ödlans håla, så skulle ni följt efter. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, judarna och kristna, och han sa, vem annars? I denna hadith så berättar profeten Muhammad a.s. att det kommer att finnas muslimer, och det här är från domedagens tecken. Folk från denna umma, från detta samfund, kommer att följa de som levde före oss. Yani al-Yahud wa al-Nasara, judar och kristna. Och han sa, yani, steg för steg. Och han nämnde i denna hadith, som pilens fjädrar, som de liknar varandra. Yani, som den är lik den, så kommer någon från den muslim komma och vara lik den. Och ni vet, en pil som skjuts iväg av en pilbåge har fjädrar. Och dessa fjädrar måste vara jämna. Om ena fjädern är jämnare än den andra, eller längre än den andra, så flyger pilen snett eller kanske faller, eller hur? Så fjädrarna måste vara jämna på pilen. Så han liknade här hur lika och hur exakt vissa av muslimerna kommer att följa icke-muslimerna. Och sen så sa han så pass att om en av dem skulle gå in i en ödlas håla, så skulle någon från denna umma följa efter och göra samma sak. Men i allt de gör, varenda sak som Ahlul Kitab gör, kommer det finnas någon från denna umma som gör samma sak. Individ eller grupp eller folk som följer dem i allt de gör. Till och med det nämndes i en hadith att om någon av dem, a'udhu billah, skulle ha sexuellt umgänge med sin mamma ute på gatan, så skulle någon från denna umma göra samma sak. I allt de gör kommer det finnas någon muslim som följer efter. Och den här hadithen är en varning. Det är inte bara information. Ja, det här kommer hända, utan följ inte efter Ahlul Kitab i det som de gjorde. Och denna hadith bevisar, som ulema säger, att det kommer finnas muslimer som följer efter kuffar i deras akida, i deras trosuppfattning, i deras dyrkan, i deras suluk, i deras beteende, i deras klädsel, i deras tal och i allting. Och subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profeten har talat sanning, man kan finna detta. Hämta någonting från Ahlul Kitab, du kommer finna någon i denna umma som har gjort exakt samma sak. Exakt samma sak. Samma bid'a eller samma shirk som de gjorde, du finner någon muslim som gör samma sak. Ahlul Kitab, vad gjorde de? Exempel, de byggde moskéer över gravarna. Finns det muslimer som har gjort detta? Ja. Kristna upphöjde deras präster till en nivå där de ger dem rätten att förlåta, lagstifta och så vidare. Finns det muslimer som har gjort samma sak med deras imamer och sheikher? Ja, det finns. Sufisterna upphöjde deras heliga personer till en nivå där de kan lagstifta vad som helst i religionen. Vi finner att Ahlul Kitab förvrängde boken. Förvrängde ord från uppenbarelsen. Finns det muslimer som förvränger ord från Koranen? Det finns. Det finns, de förvränger. Som al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Asha'ira, dessa sekter förvränger Allahs namn och egenskaper. Exakt som de gjorde. Vi finner att Ahlul Kitab inte var nöjda med att styra med Koranen eller styra med uppenbarelsen. Bibeln, eller Taurat wal Injil. Och vi finner också folk från denna umma som inte vill styra med Koranen och Sunna, som vill styra med någonting annat. I exakt allting. I minsta detalj finner du att vissa muslimer tyvärr följer icke-muslimer. Så den här hadithen är ett bevis på att om de gjorde kyrk, så kommer någon från denna umma att göra kyrk. Eller hur? Den tillbakavisar det falska påståendet att ingen kommer göra kyrk i denna umma. Utan de gjorde kyrk, någon från denna umma kommer göra kyrk. Yani akta er. Och gör inte det som de gjorde. Sen så nämner författaren en lång och väldigt viktig hadith som också tar upp många profetior och tecken inför domedagen. Och där så nämner författaren då från Thauban radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, inna allaha zawali al-ard. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبُهَا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. Han säger i denna hadith att Allah vikte ihop eller visade jorden för mig. Jag fick se dess öst och dess väst. Och mitt samfund kommer att få makt över allt jag fick se. Och han sa, jag gavs de två skatterna. Den röda skatten och den vita skatten. Och jag bad min herre att inte låta mitt samfund gå under med en allmän torka. En omfattande torka. Och att han inte ger makten till en utomstående fiende som kommer att överväldiga muslimerna. Och då så sa min herre Mohammed, om jag har beslutat någonting så kommer min angelägenhet inte att ändras. Jag har lovat att ditt samfund inte kommer att gå under av en allmän torka. Och likaså att jag inte ger makten till en utomstående fiende som överväldigar muslimerna. Även om de skulle attackeras från alla håll. Tills dess att de börjar att döda och tillfångata varandra. Och det lades till i en annan riwaya på hadithen att profeten Muhammed sa i samma hadith, och det jag fruktar mest för min umma är de imamer som vilseleder folk. Och när svärdet lyfts i min umma så kommer det aldrig att tas ner. Och domedagen kommer inte infalla tills det att en stam från mitt samfund ansluter sig till avgudadyrkare. Och en stor grupp från min umma kommer att dyrka avgudar. Och det kommer att finnas 30 lugnare, alltså falska profeter från mitt samfund. Och var och en påstår att han är en profet, men jag är profeternas sigill och det finns ingen profet efter mig. Och en grupp av mitt samfund kommer att vara upprättade på sanningen, segrande. De kommer inte skadas av de som försakar dem tills det att Allahs beordring kommer. Denna hadith som ni hör består av många mycket viktiga meningar. Och ulema nämner att den här hadithen är en alam min alamat al-nubuwa. Ett bevis på profeten Muhammeds profetskap alaihissalam. Att han fick uppenbarelse. Han berättar här om saker som kommer att hända innan domedagen. Den första saken han berättade, det var att Allah visade mig jorden. Inna Allah zawa. Ordet zawa betyder här jama'a. Allah samlade och visade mig jorden framför mig. Alla kan göra vad han vill. Och han sa, jag fick se dess yani öst till väst. Och min umma kommer att styra över allt jag fick se. Och det här var någonting som hände. Att muslimerna fick makten från öst, yani hela vägen till Kina, till väst, hela vägen till Marokko. De säger Tanja. Yani så långt väst man kan komma där från arabiska halvan. Att muslimerna styrde över detta. Subhanallah. Från öst till väst. Och de nämner här att profeten al-Islam nämnde inte nord och syd. Eller hur? Lam yadhkur al-shimal wal-junub. Och om man kollar på muslimernas erövringar och den makten som muslimerna hade, så finner man att efter profeten al-Islam så var islam dominerande på den här från öst till väst och inte nord till syd. Exakt som han berättade i denna hadith så kommer islam att sprida sig. Och det skedde exakt som han sa alaihissalam. Och det här är en profetia som föll in. Och han sa att Allah gav mig de två skatterna, den röda och den vita skatten. Allah kommer ge den här umman de två skatterna. Den röda skatten är guldet från kejsar. Från, vad heter de, makthavarna i det persiska riket. Och den vita skatten var silvret från Qisra, från de kristna. Och det här, subhanallah, är också en till profetia. Och profeten alaihissalam nämnde en annan hadith. Han sa, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Han sa, han svor vid Allah och sa, vid han, i vars hand min själ vilar, så kommer ni att dela ut deras skatter. Och tänk er här, när profeten säger detta, de två största rikerna på jorden är det persiska riket och det bysantiska riket, det kristna riket i Shem, i Damaskus. De två största rikena på jorden som var mycket större och mycket, ja, ni hade mycket mer soldater och makt än muslimerna på den tiden. Men han säger med övertygelse, vi kommer att dela ut deras skatter. Ja, vi kommer att vinna mot dem, ta krigsbyten och deras rikedomar kommer att ges till muslimerna. Subhanallah. Efter att profeten dött alaihissalam på Omars tid erövrade man Persien och man hämtade Kisras krona, guldkrona till Omar. Och alla skatterna. Och fyllde golvet i moskén i Medina och hämtade skatterna sen också från den erövringen av den kristna delen. Så precis som profeten Mohammed sa, man gav ut allting fisabilillah för Allahs skull. Precis som han berättade, så skedde det. Och sen så bad profeten Muhammad a.s. Allah subhanahu wa ta'ala att inte låta muslimerna gå under med naturkatastrofer och torka. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade denna dua och sa, din umma kommer inte att gå under av torka. Och det har aldrig hänt i islams historia att alla muslimer har dött av torka. Det kan vara torka på vissa platser, ja. Men att det ska vara torka överallt och att alla muslimer ska dö, det här kommer aldrig att ske. Det här skedde till de som var före oss. De dog av naturkatastrofer. Ett helt samfund utplånades. Som till exempel Noas folk och så vidare. De dog av olika naturkatastrofer. Profeten bad till Allah att det här aldrig skulle drabba muslimerna. Det har aldrig gjort det. Och det kommer aldrig heller att drabba muslimerna. Och sen så bad han Allah subhanahu wa ta'ala att inte låta en fiende, en utomstående fiende, komma och ta makten över muslimerna. Yani, att utplåna islam. Att aldrig låta en icke-muslim komma och utplåna islam. Och det här är också en dua som Allah besvarade. Aldrig någonsin har icke-muslimerna en utplånat islam. De kan ha vunnit vissa krig, tagit vissa platser och städer, men aldrig, även om de enas som nämndes i denna hadith, kommer de kunna utplåna islam. Utan islam kommer att finnas kvar fram tills strax innan domedagen. Tayyib. Och sen så bad också profeten Muhammad a.s. att inte låta muslimerna strida mot varandra, som nämndes i en annan hadith, samma riwaya, en annan riwaya. Att inte låta muslimerna strida mot varandra. Men den här saken accepterade inte Allah. Den här duan accepterade inte Allah. Utan det är redan skrivet att tyvärr så kommer muslimerna att bråka mot varandra. Och de kommer döda varandra, alltså vissa av dem. Och de kommer ta varandra som tillfångat ta varandra som nämndes i denna hadith här. Så här nämner Sheikh bin Baz rahimahullah en faida. Han säger här, att den här hadithen bevisar att om vi muslimer bråkar mot varandra och tvistar sinsemellan och tjafsar grupper och sekter och så vidare, så kommer vi att bli svaga. Och kuffar kommer att attackera oss. Vi kommer förlora en i makt på det här sättet. Som skedde då tatarerna attackerade muslimerna. För ungefär 700 år sedan så var ett av islams största, yani, huvudstäder var ju i Irak, Kufa och Basra och Bagdad, som blev attackerat av tatarerna, vet du, Genghis Khan och deras mongolerna. Och det var otroligt brutalt. På några dagar dödade de, jag tror, cirka 2 miljoner muslimer. Och blodet rann på gatorna och i floderna av Irak, av muslimernas blod. Varför? För att vi inte var enade på sanningen. Samma sak Spanien. Muslimerna hade Andalusien i nästan 700 år. Men när vi bråkade och tjafsade och blev svaga i vår religion, så kom korsfararna och tog den från oss. Och då så säger här Sheikhen Rahimahullah, och med detta så förstår vi att om umman, om samfundet enas på sanningen och är fasta på sanningen och samarbetar på detta, så kommer ingen fiende någonsin att kunna krossa dem. Utan Allah kommer att ena muslimerna på det goda. Men om de splittras och är oense, så har våra fiender en stor chans att ta makten ifrån oss. Så det är också en väldigt sorglig sak att muslimerna bråkar sinsemellan. Och därför nämndes också det här i fortsättningen på hadithen, att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: det jag fruktar mest för min umma är al-a'immatul mudillin, de imamer som vilseleder folk. Och ordet innama kallas på arabiska för hasr. Yani man begränsar någonting. Yani det jag fruktar mest för min umma är de ledare som vilseleder folket. Och imamer och ledare här kan betyda två saker. Det kan betyda ledare i religionen eller ledare i samhället som styr över muslimerna. Ledare i religionen, alltså ulema, kunniga människor. Det profeten som fruktade mest skulle drabba muslimerna i framtiden var de islamiska företrädare som vilseleder folk. Och det här är, som ulema nämner, en av de största av orsaker till att folk har gått vilse. Någon som kommer och talar i islams namn, ser ut som en praktiserande muslim, han har skägg, kanske islamiska kläder och så vidare, talar vackert i islams namn, men vilseleder folket. Och folk följer honom i det som är fel. Det här är från det farligaste som finns. Och speciellt för folk som är okunniga. Folk som inte har den här furqan att kunna skilja på rätt och fel. De ser någon, mashallah, han ser religiös ut, de litar på honom. Och sen kallar han dem till helvetet. Och de följer honom. Som dessa sufi-imamer till exempel. Dessa shia-imamer. Som kallar folket bort. Khawarij-imamer. Dessa som du kallar till ISIS. De ser religiösa ut och de står med kulspruta och säger jihad och vi måste följa Koranen och så vidare. Men de kallar till falskhet. De kallar dig till ett krig där du ska döda dina bröder. Där du ska göra takfir på muslimer. Så man ska inte låta sig luras av dessa imamer som leder folk bort från sanningen. Det här var det som profeten fruktade mest av allt. Och som det nämndes i en annan hadith, så sa han också att han var rädd för al-munafiq, yani kullu munafiq alimul lisan. Varje hycklare som är vältalig. Att det skulle komma folk som är vältaliga. De talar kanske med koranverser och hadither och förvränger. Men de är så otroligt vältaliga att du följer dem. Och därför så sa han att det finns tal som är magi. Tal som förtrollar folk. Men det är fel. Det de säger är fel, men det är så vackert. Och det är så vältaligt att du följer dem i det de säger. Så man ska akta sig. Och inte bara följa folk som talar fint. Som folk gör nu för tiden. Alla dessa YouTube-videos. Men han är så duktig och jag blir så påverkad om jag lyssnar på honom. Det han säger är fel. Chalas, lyssna inte på honom. Eller hur? Och vi går inte efter hur vackert han talar. Hur vältalig han är, utan det viktigaste är det han säger korrekt eller inte. Tajib. Och den andra formen av ledare som vilseleder folk är makthavare. Al-hukam wal-quvat. Domare och makthavare. Det är också otroligt farligt om du har en makthavare som styr över muslimerna och vilseleder dem. Han kommer, jalla, nu ska vi hämta cigaretter, hämtar alkohol, hämtar pornografi, jag vet inte vad, till muslimska länder. Det här, han vilseleder hela folket. Får hela folket att gå vilse. Eller han säger, från och med idag ska vi följa sufismen i landet. Och den som inte följer sufismen, fängelse. Vad händer? Hela landet går vilse. Förutom de som kanske står fast på sanningen och sen kanske fängslas eller dödas. Vi finner det här, till exempel exemplet Iran. Iran var ett land av sunna. Vet ni det? Det var ett land av sunna. Några av islams största imamer kom från Iran. Wallahi. Dessa hadith vi läser kom från imamer. Det skrevs ner av imamer från Iran. Många av dem. Det var ett land av sunna. Vad hände? Makthavaren blev shia. Han blev shia, rafidi. Och sen hela landet blev rafidi. Det är väldigt farligt det här. När makthavaren går vilse, hela folket kan gå vilse. Så profeten liksom fruktade de imamer som vilseleder folk. Och sen så sa han: om svärdet lyfts i denna umma, så kommer svärdet inte tas ner. Och det här är också en profetia som är sann. Profeten Muhammad alaihissalam, som inte talar från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse som uppenbaras för honom. berättade att den dagen då muslimerna lyfter svärdet mot varandra kommer svärdet inte sänkas. När lyfter muslimerna svärdet mot varandra första gången? När man dödade Uthman radiyallahu anhu. Inte när man dödade Umar?
Nej.
För den som dödade Umar var inte muslim. Men de som dödade Uthman tillskrev sig islam. Dessa khawarij. De lyfte vapen och dödade muslimernas khalifa. Och från den dagen till idag finns det muslimer som bråkar och krigar mot varandra. Eller hur? Subhanallah. Det här är från domedagens tecken. Och det här är också, som vi sa, inte bara en information, utan det är en varning. Akta er för detta. Akta er för de som lyfter vapen mot muslimerna. Profeten Muhammad al-Islam, han sa, den som pekar vapen mot oss är inte från oss. Ja? Den som pekar vapen mot oss, han är inte från oss. Och det som vi har talat om så många gånger, från de värsta av kabair, de värsta av synder, att döda en muslim, att spilla en muslims blod. En muslim ska respektera och högakta och ära en annan muslims blod, heder och egendom. Och aldrig kränka honom på något sätt med orätt. Och sen så sa profeten alaihi salam, och det är det som är själva shahid, varför författaren nämnde denna hadith. Han sa att domedagen kommer inte infalla tills det att en stam från mitt samfund kommer att ansluta sig till avgudadyrkare. Och en grupp från mitt umma, mitt samfund, kommer att dyrka avgudar. Här så sa profeten al-Islam att från domedagens tecken är att en grupp av muslimerna, en grupp från denna umma, kommer att ansluta sig till en mushrikin. Yani de kommer att lämna islam och ansluta sig till deras religion. Eller lämna islam och ansluta sig till dem kroppsligt och flytta till dem. Och vara med dem. Så här, och han sa, och en grupp från denna umma kommer att dyrka avgudar. Är inte det här ett klart och tydligt bevis på att det finns folk i denna umma som kommer falla in i kyrk? Är det inte det? Hadithen är klar och tydlig. Det kommer att komma ett folk innan domedagen som kommer dyrka avgudar. Hur kan man säga nej, det finns inte? Det är bara jahl, okunskap. Så man ska vara försiktig och akta sig och vara rädd för att falla in i kyrk. Det kommer att komma folk som dyrkar statyer. Och det har nämnts också i Sahih Bukhari att domedagen infaller inte tills kvinnorna kvinnorna från Dos kommer börja gå runt vid Khalasa. En staty som folk dyrkade i Jahiliya. Från domedagens tecken är att folk kommer börja dyrka denna staty på nytt. Det är också en hadith i Sahih Bukhari att vissa muslimer kommer att falla in i kyrk. Och sen så sa profeten al-Islam att det kommer att finnas 30 lugnare i detta samfund. Dajjalin. 30 stycken falska profeter. 30 stycken falska profeter. Kulluhum yazama annahu nabi. Alla påstår sig vara profet. Wa ana khatam an-nabiyyin. Men jag är profeternas sigill. Och det finns ingen profet efter mig. Har det kommit falska profeter? Det har kommit falska profeter. Här nämnde han 30 stycken. Och vissa lärda säger att det här betyder många falska profeter. Han menar inte specifikt antalet 30, utan han menar många. Andra lärda säger nej, det betyder ordagrant 30 falska profeter. Men vad menas då med, han sa 30 falska profeter. Det har ju kommit mer än 30 falska profeter. Eller hur? Det har kommit hundratals, tusentals falska profeter. Då säger de lärda, jo, vad som menas är 30 falska profeter som får följeslagare. En som får gehör för sitt falska kall. Jag är inte någon kille som röker på i Rinkeby och sen säger jag är profet. Och alla skrattar åt han i centrum. Det är inte en, det räknas inte. Utan falska profeter, som till exempel Musailima. Vad heter han? Elijah Muhammad, Nation of Islam. Ahmed Qadiani, som startade Ghulam Qadiani, startade Ahmadiyya. Det här är falska profeter. Och den sista av dem är vem? Dajjal. La'natullahi alayhi. som påstår sig vara profet och sen påstår sig vara Gud. Antikrist. Han har fortfarande inte kommit. 30 falska profeter. Taib. Men så sa profeten Ali s.a.s. Jag är den sista av profeter. Det finns ingen profet efter mig. Taib. Han nämner ulema som är i Fethul Majid. Det finns ingen profet efter mig. Kommer inte Jesus tillbaka? Vi muslimer tror att Jesus kommer tillbaka, eller hur? Hur går det ihop med att det finns ingen profet efter mig? För det första han kom före, ja. Men just efter kan ju tolkas som att han kommer efter. Då säger ulema, han kommer inte som en ny profet med ett nytt budskap. Utan han kommer som en ledare. Som nämndes i hadithen, att Jesus kommer att komma ner och han kommer att leda muslimerna. Och han kommer att styra med Koranen och Sunna. Han kommer bryta korsen, döda svinen och bara acceptera islam. Taib. Så han kommer mera som en följeslagare, en sahabi. Och som en ledare för muslimerna. Och inte som en ny profet. Han kommer inte styra med Bibeln eller någonting sånt. Utan han kommer att styra med Koranen och Sunna. Så han är som en ledare. Som leder folk. I det som profeten Muhammed fick sa sig. Så han kommer inte som en ny profet. No. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا eller ظَاهِرِينَ som det är nämnt i en annan hadith. Det kommer alltid finnas en grupp från mitt samfund som är segerrika på sanningen. Eller som står ut på sanningen. De kommer inte skadas av dem som går emot dem tills det att Allahs beordring kommer. Och den här hadithen har också nämnts i Sahih Bukhari. Den har nämnts, den är mutawatir, den har nämnts på otroligt många håll. Denna mycket kända hadith. Och denna hadith är en bushra. Ett glatt budskap till muslimerna. Att det kommer alltid finnas en grupp från muslimerna som är på sanningen. Som är segerrika på sanningen. Som är tydliga på sanningen. Och den här gruppen kallas för ett ta'ifatul mansura. Den segerrika gruppen. Och den här hadithen är väldigt viktig. Som vi sa, den ger muslimen hopp. Att sanningen alltid kommer att finnas kvar. Naam, vissa kommer att avvika från sanningen. Vissa kommer falla in i innovationer. I kultur och traditioner och ideologier som strider mot islam. Men det kommer alltid finnas en grupp från muslimerna som är på sanningen. Och denna hadith bevisar att denna grupp som är på sanningen alltid har funnits. Från sahaba tills idag. Då han sa la tazal. Det kommer fortsätta finnas en grupp för min umma. Den här gruppen som är på sanningen har alltid funnits. Och den här hadithen bevisar då att alla nya grupper i islam utesluts. För de har inte alltid funnits, eller hur? De är nya. Som Ikhwan al-Muslimin, Jama'at Tabligh, Hizb al-Tahrir, Al-Khawarij, Jahmiya och Al-Ashaira och så vidare. Alla dessa nya sekter är nya påfund. Som inte fanns på profetens tid al-Islam eller på sahabas tid. Så de är inte på sanningen. Och de är inte folket av sanningen. Och i denna hadith nämndes då att de är segerrika på sanningen. Och i andra hadither att de strider på sanningen. Och det som ulema nämner i tafsir på denna hadith som Imam al-Bukhari, Imam Ahmed. De sa att den här gruppen är ahlul hadith. Yani folket av kunskap, al-ulema. De är folket av kunskap, de lärda. Som Allah ger seger med sanningen. Det betyder inte ordagrant att de strider med vapen. Nej. De kanske strider med vapen. Men de strider först och främst med sanningen. Med bevis, med Koran och Sunna. Och försvarar kunskapen. Den sanna och rena islam. Det här är det som Salaf har sagt. Och hadithen har också kanske feltolkats av vissa. Då vissa riwaya nämner att de är i Sham. Denna grupp är i Sham. De är i yani, Palestina, Syrien och så vidare. Vissa säger att det är bevis på att Daesh är på rätt väg. De här haditherna som säger Sham, många av ulema säger att de inte ens är autentiska. De är svaga. Och även om de är autentiska, som Sheikh bin Baz säger, så betyder det, och en Nawawi också, de begränsas inte till en plats eller tid. De kan finnas på olika platser. Och det kan vara så att de är i Sham en viss tid. Och en annan tid är de på en annan plats. Som nämndes i hadithen att Mehdi kommer vara i Sham. Han är från Ta'ifat al-Mansura Och hans grupp kommer vara på sanningen, de kommer vara i Sham. På den tiden är de i Sham. Men inte att, alltid de är bara i Sham. Så man ska inte heller feltolka hadithen. Så här nämndes då att denna grupp är segerrika på sanningen. Och i en annan hadith, zahirina, yani barizina. De är klara på sanningen, tydliga. De sitter inte i hemliga rum med sin sanning. De sitter inte på låsta Facebook-konton med sin sanning, utan de är öppna med sanningen. De skäms inte för sanningen. De döljer inte sanningen, som Ahlul Bidah gör. De vågar inte säga vad de står för. Wallahi. Det är så patetiskt. De tillhör en sekt. Så nu är det stora moskén i stan. Så kommer media och säger, tillhör ni den här sekten? Och säger nej. Vi tillhör inte den här sekten. Läs den i tidningen. Wallahi, det är maruf. De är ikhwan muslimin. Ha? Alla vet att de är ikhwan muslimin. Och så kommer tidningen, tillhör ni den här sekten? Nej. Vi tillhör inte den här sekten. De ljuger. Och dessa Daesh, ISIS också. De har stängda rum på Facebook. Man får inte vara med och jag vet inte vad. Och sen du frågar, tillhör den här sekten? Nej. Jag är inte med i den här gruppen. Jag stödjer inte den här gruppen. Stå för det du står för. Det, om det nu är sanningen, då skulle du stå för det, eller hur? Och öppet kalla till det. Och de som säger åt folk att resa ner dit, de är inte heller öppna. Om du frågar öppet, de säger nej. Privat, de säger ja, och. Vad är det här för sanning? Om du är på sanningen, var öppen med sanning. Det bevisar att de inte är på sanning. För de vågar inte stå för sanningen, eller hur? Så folket av haq, av sanningen, är öppna med sanningen. Och skäms inte. Och säger det som är rätt. Och inte rädda för att fängslas eller dödas eller någonting sånt. Ingenting tystar folket av sanningen. Och så har det varit i alla tider. Och här nämndes också att folket av sanningen kommer att svikas. Och kommer att ha opponenter. Och det nämndes i en annan hadith. Att profeten Muhammad a.s. sa att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter. Han sa att judarna splittrades i 71 sekter. Kristna splittrades i 72 sekter. Muslimerna kommer att splittras i 72 sekter. Alla är i vilse förutom en grupp. Alla är i elden förutom en grupp. Och då så sa sahaba, vem är Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Det här är de muslimerna som är på rätt väg. De som följer min islam. Och den islam som mina sahaba är på idag. Salaf och Saleh. De som följer Koranen och Sunnan på sahabas förståelse. Det här är de muslimerna som kommer räddas från elden. Och det är de som är den segerrika gruppen på sanningen. Taib. Så de kommer att ha opponenter. Han sa här, de är en grupp som alltid är på sanningen. Finns alltid kvar. Och det finns folk som motsäger sig dem. Opponenter. Som inte tror på denna sanning. Och i andra hadithen, en grupp är på sanningen och 72 är vilse. Taib. Och när vi sa i elden betyder det inte att de är i evighet för elden, men de kanske straffas för sina avvikelser. I alla fall, en grupp på sanningen, 72 är vilse. Det betyder att folket av sanningen kommer att ha motståndare, opponenter. Och vad gör de för någonting? De sviker dem. De står inte upp för sanningen, de försvarar inte sanningen och de försvarar inte folket av sanningen. Taib. Och de går emot dem. De slänger ut dem från moskéerna, de baktalar dem och ljuger mot dem och så vidare. Det här har, så har det alltid varit. Så gjorde man mot profeten Muhammed s.a.w. Man baktalade honom, man ljög om honom, man varnade för honom, falskt skrämselpropaganda. Samma sak kommer drabba de som följer sanningen efter honom. Och då gäller det att stå fast på sanningen. Att inte ge vika, utan att stå fast på sanningen och inte vara rädd för någonting. Utan att veta att man är på rätt väg. Och det här är också det som nämndes i hadithen om al-ghuraba, främlingarna. Profeten Muhammad al-Islam nämnde också att islam började främmande. Udda, främmande. Folk förstod sig inte på vad det var för någonting. Tills det blev starkt. Och så sa han, islam kommer återigen att bli främmande innan domedagen. Fatuba lil-ghuraba. Så glada nyheter, eller paradiset, till främlingarna. En av de som håller fast vid sanningen. Och han sa, det är de goda människorna som är ett fåtal bland många dåliga människor. Och han sa, det är de som korrigerar det som folket har förvanskat av religionen. Så folket av sanningen, vad gör de? De står upp för sanningen. De lär folk sanningen och de tillbakavisar det som är fel och nyinfört i islam. Det här är en av Ahl Sunna wal Jamas egenskaper. Så han sa här att denna grupp kommer alltid att finnas tills det att Allahs beordring kommer. Hatta ya'tiya amrullah. Vad är Allahs beordring? Är det domedagen? Nej. Det är strax innan domedagen. Då Allah skickar en vind som tar de troendes själar. Det är det som menas med Allahs beordring. Och sen finns bara de värsta och ondaste av människor kvar på jorden. Och de kommer dyrka djävulen. Och det är på dem som domedagen infaller. Så folket av sanningen, alhamdulillah, finns kvar. Och följer sanningen. De finns kvar i varje tid. Man ska inte tänka att sanningen finns inte. Utan alhamdulillah, sanningen finns. Även hur mycket problem muslimer än drabbas av, hur mycket fitna som än händer, så finns alltid folket av sanningen. Och det är dem man ska hålla sig till. För att inshallah säkra sin religion och vara på sanningen tills det att man möter sin skapare. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.